Då, vänner, ska vi gå till Guds ord. Vi ska läsa ifrån Gamla testamentet, psalm 44. Och vi ska läsa de 9 första verserna där tillsammans. Psalm 44, vers 1-9. Gud, vi har hört med våra öron. Våra fäder har berättat för oss om den gärning som du gjorde på deras tid i forna dagar. Med din hand fördrev du hedna folken, men våra fäder planterade du. Andra folk förgjorde du, men de lät du breda ut sig. Det var inte med sitt svärd som de intog landet, inte deras egen arm som frälste dem. Nej, det var din högra hand, din arm och ditt ansiktes ljus, för du älskade dem. Du är min kung och Gud. Ge befallning om frälsning för Jakob. Genom dig ska vi slå ner våra fiender och genom ditt namn trampa ner våra motståndare. Och jag litar inte till min båge. Mitt svärd kan inte frälsa mig. Nej, det är du som har frälst oss från våra fiender. Du lät dem som hatar oss få skämmas. Och Gud, vi lovar dig dagen lång. Vi prisar ditt namn för evigt. Sela. Amen. Det här är ju en liten våldsam text, men det blir inte en lika våldsam predika, kan jag säga. Jag har kunnat liksom hitta bättre teman för predikningen den här. Men den här idag blir helt enkelt historien, nutiden och insikten. Historien, nutiden och insikten. Jag har gått och idisslat den här psalmen i några veckor nu. Och några av de tankarna kommer ut här idag. Historien, nutiden och insikten. När vi läser om Jesus i till exempel Johannes 13 och vers 3 så ser man alla de här perspektiven tillsammans. Det står om Jesus så här, att Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Att han hade utgått ifrån Gud och skulle gå till Gud. Ta den igen. Jesus visste, nutid, att fadern hade gett allt i hans händer, insikt. Att han hade utgått ifrån Gud, historien. Och att han var på väg till Gud, framtiden. Det där är en viktig medvetenhet att äga. Inte bara för Jesus utan för varje troende. Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Var är livet just nu? Och vad har jag fått i Gud som är mitt? Kristen tro och liv handlar om att leva i de här 4 perspektiven. Och jag vill fokusera som sagt på de 3 idag. Historien, nutiden och insikten. Och sen jag satt här för några veckor sedan en gudstjänst och tog lite anteckningar medan jag lyssnade på den som predikar. Så har jag gått och tänkt på det här vikten av att leva sitt liv med ett bakåtperspektiv. Jag tillhör dem ibland som har sagt genom åren att vi ska inte titta bakåt, vi ska bara titta framåt. Men i den här texten så ser vi att det är viktigt att ha det perspektivet av att se sig tillbaka. Inte i första hand i sentimentalitet och att man någonstans drömmer sig tillbaka och jag önskar att det var som då. Men det finns någonting med ett tillbaka perspektiv som är avgörande för hur tron fungerar idag och framåt. Så här skriver han, Gud, i psalmen vi läste. Vi har hört med våra öron. Våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde. Ett tillbaka perspektiv. Se bakåt, är vad Bibeln uppmuntrar oss till den här söndagen. Ta lite av den här söndagen och se dig tillbaka. Jag får väl erkänna att det var några ämnen i skolan som inte jag direkt synkade med. Stackars Karin Hall på kemilektionerna, hon hade inte det lätt. Och det var 80 minuters lektioner på fredagen innan lunch. Det var en dräpare, det kan jag bara erkänna. Fysik var inte heller så där riktigt glimrande. Och historia var inte heller någonting så där som jag liksom bara yay. Men så har jag lärt mig att det ligger någonting där av värde med historien. Och jag googlade historia och så fick jag upp de här fyra påståendena. Det ligger mycket i dem. Historien hjälper oss att förstå nutiden. Historia kan hjälpa oss att reflektera över framtiden. Historia hjälper oss ibland att tänka kritiskt. Och för det fjärde, historia kan hjälpa oss att förstå andra människor. Det är inte oviktigt med historien. Definitivt inte från ett kristet perspektiv. Den 27 januari här i år så samlades människor över hela världen till en årlig manifestation. Minnesdagen för förintelsens offer. Vi ser bakåt för att inte glömma. Vi fäster blicken bakåt och tar lärdom och så säger vi det får inte ske igen. Alltså det är viktigt att leva med ett bakåt, se bakåt perspektiv. Den danske filosofen Søren Kierkegaard levde på 1800-talet. Han säger vi kan leva livet framåt men det kan bara begrundas bakåt. Och när det gäller kristen tro och liv så är det avgörande skulle jag vilja säga för tron utifrån vad Bibeln beskriver. Att leva med det historiska perspektivet av vad Gud har gjort bakåt i tiden. Bibeln är tydlig med att när vi ser bakåt får vi tro för nuet och framtiden. När vi tittar bakåt och ser vad Gud har gjort, hur Gud har agerat, hur Gud har talat, hur Gud har lett, hur Gud har befriat, hur Gud har välsignat, hur Gud har lett igenom enskilda och sitt folk, då händer någonting med oss. Psalm 103 och 2. Lova Herren min själ. Lova Herren min själ. Och glöm inte allt gott han har gjort. Vi ser alltså att om det är lite si och så med lovsången i våra liv, då är receptet titta tillbaka. Gå igenom historieboken. Öppna Bibeln och läs vad Gud som det står i forna tider har gjort. Och när vi ser vad Gud har gjort och påminner oss om vad han har gjort, då kommer lovsång och tillbedjan. Därför att vår Gud är en mäktig Gud. Han är en evig Gud. Han är en suverän Gud. Allvetande. Allestädes närvarande. Alfa och omega. Alltings början och alltings slut. Och när vi tittar tillbaka i historien och ser Guds hand i olika säsonger, vad han har gjort, då händer någonting med oss. Lova Herren min själ. Glöm inte. Glöm inte. Psalm 77, vers 12-13. Jag minns Herrens gärningar. Jag minns dina forna under. Jag tänker på alla dina verk och begrundar allt som du har gjort. Jag ser framför mig någon som sätter sig i soffan en söndag eftermiddag, lägger undan sociala medier och allting och sen bara plöjer man in. Lägg undan all och så hemmets vän. Och så börjar man att minnas Guds gärningar. Och så börjar man tänka på alla hans verk. Man börjar begrunda allt som han har gjort. Bibeln säger, se bakåt. Det gör skillnad i ditt liv idag. Psalm 143 och 5. Jag minns dagar som gått. Jag begrundar alla dina gärningar och jag tänker på dina händers verk. Wow! Ju mer vi begrundar, ju mer vi ser tillbaka, ju mer vi idisslar det som Herren har gjort, ju mer händer det med oss någonting som vi kanske inte alltid ser med en gång. Men det händer någonting när vi lever där i den reflektionen. Jag vill bara kort lyfta fyra olika, vad ska vi säga, verktyg eller dimensioner som kan hjälpa oss till att se tillbaka på ett konstruktivt och kreativt sätt. Det första är givetvis skriften. 66 böcker som ger oss en gedigen genomgång av vad Gud har gjort. Skriften. Och det andra är historien. Historien har någonting att säga. Här är ju historia. Men den historien som ligger så att säga utanför den här boken, i allt det tillbaka som Gud har gjort. Det här skulle man kunna räkna upp hur mycket som helst. Men jag söker för egen del nu mer och mer att plöja det som har att göra med liksom väckelsehistoria. Läsa om vad Gud har gjort. För det händer någonting med när man läser om vad Gud har gjort. Inte att man ska tillbaka dit. Jag vet när man var ung, då fick man höra från de äldre, där jag är idag alltså. Jag är inte så gammal, jag är bara 52. Du skulle varit med för. Då hade vi det härligt. Man tänkte, jag var inte med för. Jag var inte ens född för. Men det var antagligen härligt för. Men just det där, det som har hänt, va? Men det finns någonting med väckelsehistoria som jag tror att det är bra för varje pingstvän år 2023 att liksom plöja in i. Som får tron att växa, förväntan att höjas, bönen att fördjupas, frimodigheten att tändas. I Jesu namn. Skriften, historien. När man skulle beskriva de första troende, alltså de första 300 åren efter Jesu död och uppståndelse, så nämnde man de kristna som den tredje vägen. Man hade svårt att definiera, men man satte epitetet den tredje vägen. Och det sägs att den kristna församlingen från någonstans 40 till 300, år 300, växer från 5 000 människor till 5 miljoner. På 300 år, från några tusen till 5 miljoner. Ingen marknadsföring, inga sociala medier, ingen tv, ingen radio, ingenting. En av de sakerna som gjorde att kyrkan expanderade, det var att när alla andra flydde pesten stannade kyrkan kvar. Man begravde inte bara sina egna, man begravde grannar, främlingar, man tog sig an den svage. Och omvärlden bara liksom attraherades av någonting i denna kyrka som inte riktigt gick att förstå sig på. Vad är det med de här? När man läser om det, då händer någonting med en. The Great Awakening, mitten på 1700-talet. George Whitefield och Jonathan Edwards predikar så det står härliga till i de engelska kolonierna, framförallt i USA. Någonting händer, en rörelse växer fram som har liksom efterdyningar hela vägen in i nutid. Väckelsen i Wales har du hört om innan, 1904-1905. 100 000 människor på ett år i Wales. Väckelsen i Hebriderna 1949-1952 som börjar med att två äldre systrar, ett syskonpar, den ene blind och den andra har reumatism, kan inte lämna sitt hus. De är 82 och 84 år gamla. De är frustrerade över det andliga läget på Hebriderna. De har en stor kyrka som rymmer 800 personer. Det kommer 5 på gudstjänst. Och de två tanterna blir heligt frustrerade. Två systrar. Den ena är blind. Och den andra reumatism. Och de börjar be. Och de ber. Och de ber. Och de ber. Tills de får en vision. Då kallar de på pastorer och präster och säger, nu kommer ni. Så ska vi ordna bönen efter. För nu har Gud talat. Det är början på väckelsen på Hebriderna. Om du är 80 år. Ingen ursäkt. Fysisk svaghet. Inga problem för Gud. Gud kan ta vem han vill. En människa som har börjat få lite helig frustration över läget i landet. Det ska inte vara tomma kyrkor. Våra kyrkor ska vara fyllda. Gud, kom. Det är för lite liksom längtan efter ditt ord. Helig ande, kom. Människor är för mycket upptagna på annat håll. Med nöjen och med vad än det är för någonting. Bundna i det ena efter det andra. Kom Gud över vårt land. Två stycken systrar. Och väckelsen går fram som en tsunami på Hebriderna. När man läser det, vilket du kanske redan har gjort, då händer någonting med en. Då ber man så här, gode Gud. Inte på samma sätt kanske, men gode Gud, låt det hända igen i Sverige. Kom över ditt folk, helige ande. Kom över ditt folk, helige ande. Och kom över vårt land. Det du gjorde då, jag begrundar allt som du har gjort. När du med mäktig hand har rört vid människor, nationer, folkslag. Det du gjorde då, Gud, det kan du göra igen. Inte för att vi är så väldigt, men för att du är väldig. Du är kungars kung, du är herras herre. Du har inte förändrats, du är densamme. Du kan göra samma sak idag som du gjorde då. Låt tecken och under ske. Rör vid oss med din helige ande. Öppna människors hjärtan. Dra dem till dig. Bara kort, väckelsen från Hebriderna. Om vi får se det igen vet jag inte på exakt samma sätt. Men när de där pastorerna och predikanterna som hade bett till Gud gick ut på stigarna runt omkring på de där öarna utanför Skottland, så låg det alltså människor i dikerna i syndanöd. Ingen vet egentligen hur, men helt plötsligt så bara kom de till kyrkan allihop folk. Och ingen fattade egentligen riktigt, vad gör vi här? Det var Gud som orkestrerade. Människor åkte ner till polisstationen utan att någon hade talat om det för. Och bekände alla brott de hade gjort. Kommer någon syndanöd? Och bara så, jag behöver bli frälst. Jag behöver bli fri. Gud gjorde någonting. Det Gud gjorde då, det kan han göra nu. Vi behöver så att säga läsa skriften. När vi ser bakåt. Vi tittar på historien. Jag läste i mellandagarna om Frank Mangs högst personlig, 3 små volymer. Uppmuntrande läsning. Om vad Gud gör genom en människa som tror honom. Och i den boken, en av de 2, jag tror det är volym 2, så står de, man kallar det för Mangs väckelsen. Jag vet inte om Frank Mangs hade varit så bekväm med den beskrivningen, men för det är ju Guds väckelse. Men Mangs väckelsen i Oslo, 1930-1940. Gud kallar Frank Mangs till Oslo. Jag tror det var Betlehemskyrkan. Där börjar Mangs att predika. 10 000 människor under den här perioden kommer till tro. Skriften, historien, den tredje, berättelsen. Så här står det i andra Mosebok kapitel 10 och vers 2. Vi kommer in i textsammanhanget när det står, så att du ska kunna berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört ibland egyptierna. Och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni ska inse att jag är Herren. Vad är det Gud säger? Berätta för barnen och barnbarnen om vem jag är. Berätta för dina barn och dina barnbarn. Jag berättar om jobbet, karriären, huset, bilen, hobbyn, intresset. Men glöm inte bort, säger Gud. Berätta för dina barn och dina barnbarn om vem jag är. Och vad jag har gjort genom hela historien. Och vad jag har gjort i ditt liv. Berättelsen hjälper oss att fånga någonting för tron idag. Andra Mosebok 13, vers 11-4. Det blir några bibelord idag. Så du får hänga med. När Herren låter dig komma in och ger dig kananéernas land, som han med ed har lovat dig och dina fäder, då ska du överlämna till Herren allt som öppnar moderlivet. Allt förstfött av hankön bland din boskap ska tillhöra Herren. Men allt som öppnar moderlivet bland åsnor ska du lösa ut med ett får. Och om du inte vill lösa det ska du krossa nacken på det, och varje förstfödd son ska du lösa ut. Alltså det här är gamla testamentet. Det har med offer att göra. Principen är att som tacksamhet till Gud så ska du ge det första. Det vi idag benämner som tionde. Här är intressant. Se nu bilden framför dig. Pappan tar det här djuret. Det här lammet. Det förstfödda. Ett litet oskyldigt lamm. Det har gullats med det i familjen. Och du har sprungit runt där. Bäh. Och nu har Gud initierat att du ska ge det förstfödda. Så nu ser man hur pappan tar det här lammet. Och så står sonen med honom där. Och så offrar han lammet. Det är en bild på Jesus. Försoning. Och någonting offras för att vi ska gå fria. Så pappan offrar det här lilla lammet. Och så står sonen vid sidan om. Och tänker, vad är det som händer? Och då står det så här. När din son i framtiden frågar dig vad det betyder, det du just nu har gjort. Då ska du svara honom följande. Med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. Det här är starkt. Pappa, varför gör du så här? Jo, min son. Så här är det. Vi var en gång slavar. Vi rådde inte över oss själv. Men Herren med stark hand befriade oss. Därför min son offrar vi nu. Vad kan vi säga till våra barn? När vi frambär tionde till exempel. Pappa, varför ska vi ge 10%? Måste vi det? Nej. Men vet du vad? Med stark och mäktig hand har pappa fått uppleva frälsning. Mamma har fått möta Jesus. Det är därför vi ger. Bibeln säger berättelsen. Tappa inte berättelsen. Berättelsen gör någonting med oss. Och den gör någonting med våra barn. Och den gör någonting med våra barnbarn. Stor är Herren. Prisa honom därför alltid. Hans storhet är ofattbar. Generation efter generation kommer att berätta för sina barn om allt det underbara som han har gjort. Din härlighet och ditt majestät kommer att vara på allas läppar. Bibeln uppmuntrar oss idag. Låt oss berätta. Håll inte inne med din berättelse. Tänk inte att den är inte bra nog eller att den inte är flashig nog. Berätta vad Gud har gjort i ditt liv. Samla dina barn, barnbarn, vänner och bekanta och låt berättelsen gå vidare. För berättelsen gör någonting med tron. Och den fjärde ingrediensen, det är nattvarden. Skriften. Historien. Berättelsen, nattvarden. Och han tog ett bröd, Jesus. Han tackade Gud och han bröt det och gav åt dem. Och sen sa han, detta är min kropp som blir utgiven för er. Och nu kommer det. Gör detta för att minnas. Nej. Vad är det vi ska minnas? Korset. Jesaja 53. Varje gång vi tar nattvard så minns vi. Vi låter det få liv igen. Vi låter det bli relevant igen. Vi låter det bli in i nuet igen. Det är presens. Det är inte bara någonting som händer då. Det är någonting som är levande, pulserande, verkligt den här söndagen. Ta nattvard hemma den här söndagen. Du och din man, familj, varför inte? Sätt fram, gör det enkelt. Helena och jag är ett tag i en säsong i vårt liv. Varje morgon, och det säger inte jag nu för att så andliga vi är, men vi märkte vilken skillnad det gjorde. Varje morgon, innan vi gick iväg, Jesaja 53. Och sen gav vi varandra bröd och vin. Det gör något med oss. Berättelsen, nattvarden, vi minns vad han har gjort. Vi får inte tappa vart vi kommer ifrån. Får inte tappa vad Gud har gjort. Vi ska minnas det. Vi ska tala om det. Och så skriver han, och här kommer in på punkt 2. Du är min kung och Gud. Ge befallning om din frälsning för Jakob. Genom dig ska vi slå ner våra fiender. Nu är det som att det skiftar i texten från vi minns till nutid. Psalmisten skiftar fokus i sin bön. Han går från att påminna sig själv om vad Gud har gjort i historien till att med historien i ryggen be Gud om frälsning idag. Och jag gillar tonen. Du är min kung, o Gud. Vem ber så? Vem säger du är min kung, o Gud? Jo, men den som har en förankring i historien. Den som har läst om vad Gud har gjort säger du är kung, o Gud. Den som har läst om Guds makt i historien, det är han eller hon som säger du är kung idag, o Gud. Det gör någonting med Guds bilden när vi lever i historien. Och sen blir han frimodig i sin bön. Den som liksom lever i historien blir frimodig i sin bön idag. Gud, du gjorde det då. Gör det igen. Ge befallning om frälsning, ber han. Frimodighet. Du skakade landet då, Gud. Skaka landet idag. När apostlarna samlas och ber dem. Gud, ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Räck ut din hand. Låt tecken och under ske. Frimodighet i bönen. Du är min kung och Gud, Guds bilden. Ge befallning om frälsning, frimodighet i bönen. Och sen säger han, genom dig ska vi slå ner våra fiender. Och för mig är det liksom frimodighet, självförtroende. Du gör någonting med tron idag. När vi låter backspegeln var i fokus ibland. När vi tillåter oss själva, uppmuntrar varandra att titta tillbaka. Det gör något med nutiden. Det gör något med en församling 2023. Det sista. Nu är vi inne på insikten. Jag litar inte till min båge. Och det är inte motorcykeln han pratar om. Jag litar inte till min båge, till mitt svärd. Det kan inte frälsa mig. Nej, det är du som har frälst oss från våra fiender. Du lät dem som hatar oss få skämmas. Gud, vi lovar dig dagen lång. Vi prisar ditt namn för evigt. Den här sista punkten tycker jag handlar om mig, mitt och vårt. I förhållande till Herren, hans makt och kraft. Att tro Gud är inte att på något sätt liksom ha en passiv hållning. Att okej, Gud, vill du göra någonting så gör det då. Så får vi se. Utan tron, den är aktiv. Och det är precis här när han ber i bönen. Genom dig ska vi slå ner våra fiender. Där har vi trons inställning. Genom dig ska vi. Genom dig ska vi. Alltså det handlar inte bara om Gud, att Gud ska göra det. Och det är inte bara fokus på vad vi ska göra. Utan han säger, genom dig ska vi. Himmel och jord i samarbete. Församlingen och Gud tillsammans. Det är inte okej, Gud, vill du göra något så kom. Nej, utan vi gör vår del, vi tar vårt ansvar och Gud tar sitt ansvar. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Genom dig ska vi slå ner våra fiender. Det är liksom trons inställning. Det är trons hållning, om du så vill. Samarbetet mellan Gud och människa. Att han inte litar till sin båge eller svärd betyder ju inte att han inte använder dem. Men för mig handlar det om insikt någonstans. Att det inte är jag, min klyftighet, min kapacitet, min förmåga liksom till att kunna tänka ut. Det är inte där det ligger, Gud. Utan det ligger i att du bekänner dig till det vi gör med din kraft. Men vi blir inte apatiska och sätter oss ner och kastar svärdet bakom ryggen. Och nu får vi se vad som händer. Nej, vi tar upp svärdet. Vi använder det vi har fått. Men vi vet vart segern kommer ifrån. Väckelse, om vi talar från det perspektivet, kommer inte på grund av smart marknadsföring, välformulerade predikningar och moderna metoder, utan på grund av att anden faller och gör det vi inte kan. Men utan marknadsföring, predikningar eller metoder har Gud inget att arbeta igenom. Det är inte antingen eller, det är både och. Det är svärdet och bågen. Fyra snabba kort, sen så är det amen. Strax, om en stund. Fyll kärlen med vatten, säger Jesus. Det är vårt ansvar. Fyll kärlen med vatten. Och han förvandlade vatten till vin. Vårt ansvar, vårt initiativ. Vi gör vad vi kan. Fyll kärlen med vatten. Miraklet händer. Hur många bröd har ni? Vi vet inte. Gå och se efter. kommer tillbaka. Vi har 5 bröd och 2 fiskar. Bra, ge dem till mig och det mättar 5000. Vi gör vad vi kan. Han gör vad bara han kan. Vinundret, matundret, fångstundret. Släng ut näten på högra sidan. Herre, vi har fiskat hela natten och inte fått något. Gör som jag säger, kasta ut näten. Jag gör det inte åt er, det får ni göra själv. Okej, vi kastar ut näten. Vi får så mycket fångst. Gud, vad ska vi ta oss till? Vi gör vad vi kan. Han gör vad bara han kan. Vi som församling, vi är nya in i församlingen, så jag talar som har varit med här i alla år, men jag är frimodig. När vi gör vad vi kan, gör Gud vad bara han kan. 2023, när Pingst i Hässleholm gör vad vi kan, vad vi ska, vad som är vårt ansvar, då säger jag, Gud, då ska jag lägga min hand till och göra det som bara jag kan göra. Om ni letar reda på bröden så ska jag göra matundret. Om ni slänger ut nätet fast ni hållit på ett tag i lydnad till mig, så kommer jag fylla näten med fisk i Jesu namn. Det är inte bara ni eller bara jag. Det är vi tillsammans, säger Gud. 2023, tillsammans. Jag och mitt folk, säger Herren. Vi vill se vin under, vi vill se mat under, vi vill se fångst under. Och jag tror att några av oss vill se lite skatt under också. Herre, jag har inga pengar att betala skatten. Gå ner, fiska, dra upp den första fisken du får, öppna munnen. Där i ligger pengar till att betala skatten. Amen. Alla i den här kyrkan går ut och fiska i eftermiddag. Och i Jesu namn. Men det finns ett skatt under också i Bibeln. Men det är inte själva skatten jag är ute efter, utan det är den att Jesus serverade inte myntet i Petrus hand, utan Petrus fick göra någonting själv också. Gå ut och leta reda på mask och krok och sätta sig och fiska, och till slut får han napp. Vin under, Gud ge oss det här året. Mat under, amen. Fångst under, skatt under. Den bibliska historien lär oss att när Gud gör någonting, så är det alltid på ett eller annat sätt ihopkopplat med människor. Så ett försök till praktisk tillämpning. Fråga dig själv. Ser jag tillbaka tillräckligt? Har jag ett tillbaka perspektiv i mitt liv? Är jag angelägen om att titta tillbaka? Läs lite väckelsehistoria. Om inte du har gjort det på ett tag. Det finns mycket gott att läsa. Läs biografier. Det tar tag i när man läser om T.B. Barrett. Som söker Gud till andens dop. Och från den punkten är hans liv förvandlat. Det tar tag i en att läsa om Frank Mangs. Det tar tag i en att läsa om Amy Simple McPherson. Det tar tag i en att läsa om Smith Wigglesworth. Det händer någonting med en. När man läser om människor som har gått med Herren. Läs biografier. Den fjärde praktiska tillämpningen. Berätta. Och berätta. Och berätta. Berätta. Berättelsen. Vad Gud har gjort. 5. Fira nattvard. Regelbundet. 6. Tänk över. Vad representerar svärdet och bågen för dig? Kreativitet, kommunikation, musik, målning. Vad representerar svärdet och bågen i ditt liv som Gud kallar dig att använda? Använd det här året. Stor är Herren. Prisa honom därför alltid. Hans storhet är ofattbar. Generation efter generation kommer att berätta för sina barn om allt det underbara han har gjort. Din härlighet och ditt majestät kommer att vara på allas läppar. Amen. Herre, vi ber om det. I Jesu namn. Att det ska få vara så här att, som det står, att din härlighet uppfyller jorden. Och du är stor. Vi bara erkänner det idag, Herre. Du är stor. Och du är värd att prisas. Herre, din storhet är ofattbar. Och Herre, vi tackar dig för att vi får vara en frukt och ett resultat utav att någon har berättat för oss om vem du är och vad du har gjort. Och Herre, hjälp oss att berätta vidare. Herre, jag ber att 2023 ska få vara ett år av berättelser. I Jesu namn, ett år av berättelser. Där den ena berättelsen efter den andra ska få penetrera människors hjärta. Ska få nå in i djupen. Ska få skapa hopp och tro. Längtan. Halleluja. Herre, jag ber att det här året ska få, genom din heliga ande, att munnar ska öppnas. Att frimodighet ska komma, Herre, till att dela det man har fått som gåva. I Jesu namn. Tackar dig, Herre, för att din härlighet och ditt majestät, det kommer att vara på allas läppar. Tackar dig, Herre, för att ditt rike går fram den här söndagen. Jag tackar dig, Herre, för att du verkar med din heliga ande. Tack att du gör stora ting, Gud. Och vi prisar dig och vi lovar dig för dig, Herre. I Jesu namn.